Vem vägleder dig? Vem vägleder mig i våra liv? Vi hämtar inspiration i texten från Apostlagärningarna kapitel 8 och verserna 26 till 40. Och jag läser dem för er just nu. Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26 till och med vers 40. En ängel från Herren sa till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiske drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sa: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos visade sig hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Caesarea. Amen. Vem vägleder dig och mig? En hovman på väg på resa från Jerusalem, en pilgrim, en gudssökare som har varit i Jerusalem för att söka Gud på den stora högtiden. På väg tillbaka har fått tag i en pergamentrulle troligtvis av Jesaja, dyrbar sak. Sitter och läser den gamle profeten. Och precis då sänder Gud Filippos ut på den öde vägen på väg mot Gaza. Och Filippos får vara med och vägleda hovmannen till att förstå vad han läser. Att förstå att det han läser, det har med hans liv att göra. Och så omvänder sig den här hovmannen och blir en Jesu lärjunge. Döps, fylls av helig ande och glädje och fortsätter glad sin resa. Vad är det första som jag har tänkt på här? Jo, det är vad Filippos gör. Han lyssnar, han lyder, han går genast, han tvekar inte, han frågar, han tar till orda, han förkunnar Jesus, han gör allt det som så att säga öppnar sig för honom. Han tvekar inte en sekund. Filippos är den som lyssnar in vad Gud säger. Och eftersom Gud är en sån Gud som Bibeln lär oss, som tar aktiv del i ditt och mitt liv, så vill Gud alltid vara med och leda och guida oss. Och det gör han i Filippos liv också. Och Filippos är inte sen att lyssna och att gå. Han agerar alltså i lydnad. Gud säger någonting, en ängel säger någonting, anden säger någonting, och Filippos gör det. Han är lydig. Och han får se hur Gud liksom öppnar dörrar både till människor och i människor. För så gör Gud när han talar sitt ord. Så gör Gud när han sänder sitt ord till oss. Och du och jag lyssnar och går på det han säger. Då ser han till att det blir som han säger. Det kan inte du och jag göra. Det vi kan göra är att lyssna och att lyda. Filippos gör det. Han blir använd av Gud på ett fantastiskt sätt den här dagen. Gud ingriper i det vanliga livet i apostlagärningarna på ett sätt som du och jag bara drömmer om ibland. Men som vi till exempel den här morgonen har fått höra om som händer i Mosambik. Därför att Gud är sån att han lämnar aldrig sina barn bara med ett uppdrag och säger fixa det bäst ni kan. Jag ser på. Det kan ju bli en rolig liveshow. Utan Gud är den som säger det här är uppdraget och jag ska förse. Det här är det jag vill att du ska göra och jag ska vara med dig. Sån är Gud. Det lär oss apostlagärningarna. Det lär oss Nya testamentet. Men det finns ett problem som jag har ibland, kanske du också, när det gäller det här med tro. Därför att ibland har jag lust att sätta ett mycket litet ord framför tro. Och det lilla ordet är en. Och så säger jag att jag har en tro. Och då har jag genast gjort tron till sån att jag kan stoppa den i fickan. Därför att det är ju en sak som jag äger. Jag har en tro. Jag har en tro på Gud, jag har en tro på Jesus. Jag har en tro på den treenige guden. Och det är en bra tro. Fantastisk tro. Ja, vad ska vi göra nu? Ska vi prata om något annat kanske en stund? Och så stoppar jag undan den tron ibland som en sak som om jag ägde någonting. Som om jag kunde styra över den Gud som har kallat mig till att vara en medmänniska i det här livet. Som har kallat dig. Men då finns det ett annat litet ord man kan sätta framför tro som förändrar scenen totalt. Och det är när vi säger att vi tror. När jag säger att tro så blir den här saken plötsligt ett verb. Och vad är ett verb? Du som kan det här som ett rinnande vatten. Det är att göra. Det är att handla. Det är att agera. Det är att leva. Det är rörelse. Jag kan inte använda ett verb och förbli stilla. Jo, det kan man. Att sitta. Då kan man förbli stilla. Men det verbet är förbjudet för en kristen att använda. Så alltså, när vi gör tron till vad den verkligen är, det som Bibeln talar om när den talar om tro, det är inte att äga en åsikt om att Gud finns. Att tro på Gud, det är att säga, Gud, du är den som har räddat mig till ett liv som är värt att leva och du sätter mig i rörelse. Jag vill gå än vart du sänder mig. Det må vara Mosambik eller det hemska mörka Domsjö. Men jag går dit där du vill ha mig. Det är vad tro är enligt Bibelns modell. Inte att äga en åsikt om att Gud existerar. Även om vi hörde det i sången och det här är inget försök att liksom tillrättalägga sången nu. Att vi glömmer bort att Gud existerar. För det gör vi. För det är vad som händer när vi gör honom till en sak. Då glömmer vi att han existerar. Utan Gud är en sån Gud som säger jag går med dig i allt i livet och jag vägrar att släppa mitt barn ensamlös i den här mörka världen. Alltså talar han, alltså leder han, alltså för han dig och mig fram på vägen genom livet. Så kära vänner, låt oss förändra ibland vårt grekiska tankesätt. Det här har jag sagt förr vet jag i den här församlingen för vi är greker. Vi är filosofer. Vi tänker om Gud. Vi tänker om vår kristna tro. Vi tänker om hur det är att vara människa. Och om Gud nu är så stor så kanske han kan om han vill. Men Gud är en sån Gud som säger gå nu. Gå. Och så gör det så ska jag visa att jag är trofast. För det är det som är att tro. Det betyder ju då inte att du och jag måste ha täckning för allting alltid. För det får vi inte. Det är ju det som är det jobbiga med Gud. Att han inte ger oss den där totala täckningen för allting. Alltså vi får hela kartan. Utan vi får en bit på väg. Så säger han, sätt ut foten och gå. Och så går vi. Och så visar han och så öppnar han. Tänk när Filippos får den här uppgiften. Han är i Samarien. Han är i huvudstaden i Samarien. Han har predikat Jesus och visat i handling att Jesus gör skillnad. Människor blir helade, under och tecken inträffar. Människor vänder om till Jesus. Förstår att han är vägen till Gud. Och så säger Guds ande plötsligt genom en ängel, säger Gud. Filippos, lämna detta fantastiska, underförstått med mina ord nu. Lämna detta fantastiska, denna rörelse i staden och gå ut på vägen till Gaza. Den ligger öde. Det är en häftig uppgift. Vad glada vi blir när du och jag får såna liksom tilltal av Gud. När han säger, gå rakt ut i ödemarken. Dra härifrån där livet och bekvämlighet och allt det goda finns. Du ska ut på ett annat uppdrag. Det är egentligen vad Gud gör den här gången. Och det som är fascinerande med Filippos är ju att han alltså svarar ja och går. Och jag är inte säker på att han kalkylerade. Vi vet att han levde i en annorlunda kultur. Hur tog man sig fram om man gick mellan städerna? Det fanns inga taxis. Möjligen fanns det hästskjuts eller åsneskjuts eller något. Jag vet inte. Men ofta gick man. Så det kanske inte var så märkligt. Det kanske var som om du och jag skulle ha fått en kallelse att ta bilen och åk från den här fantastiska gudstjänsten och åk rakt ut till Bredbyn. För det är öde. Och så skulle du dra till Bredbyn och där skulle Gud visa dig nästa steg. Det kanske är något liknande. Men poängen är att Filippos inte tvekar, han går. Därför att han vet att om Gud har sagt någonting så kommer Gud att stå vid sitt ord. Jag behöver inte ha koll på allt det Gud säger. Han har koll. Och så går Filippos. Och så kommer den här hovmannen. Och Filippos får bli använd. Gud har initiativet i Filippos liv. Jag tror det här är helt avgörande för dig och mig. Jag frågade Märta nyss, vad är skillnaden på liksom Mosambik och Sverige? Varför händer det så mycket på något vis i, där och i en kultur där det kanske är mycket fattigdom och där människor inte har plats i samhället för att man inte har rätt status, rätt inkomst. Man har helt enkelt ingen status. Det finns inget som heter status. Varför händer det någonting där? Ja, kanske är det just det här. Gud får ha initiativet. Vem kan rädda mig om inte Gud gör någonting? Och så får Gud vara Gud. Och inte en sak i fickan. Och det är det som är skillnaden. Gud talar, Filippos går. Och tron, som Paulus säger i Galaterbrevet, får sitt uttryck i kärlek. Och kärleken får oss att sätta den ena foten framför den andra. Eller hur? När vi älskar så går vi vad som helst till mötes. Tänk tillbaka på när du var kär första gången. Du gjorde vad som helst för att träffa den du var kär i. Eller hur? Du kunde gå på vatten. Du kunde lyfta med någon som du aldrig hade sett förut och såg ut som en gangster och kom från en maffiafilm. Spelar inte dig någon roll, bara du kom till din käresta. Så är det när vi älskar. Och jag tror att när Gud planterar sin kärlek i våra hjärtan så får det uttryck i handling, i kärlek. Och då kalkylerar vi inte så jättemycket med hur Gud ska lösa det här, utan det får han göra bäst han vill. Och så går vi. Och jag tror att om det är någonting vi ska be om i vårt land och i vår stad och i vår församling, så är att Guds ande får plantera in den kärleken i oss. Så att vi inte alltid kalkylerar, alltid måste ha 5 steg framåt innan vi tar steg nummer 1. Utan kanske bara att vi får höra vad han säger och så gå. Fast han har sagt, ta ett steg så får du se. Och så tar vi det där steget och så öppnar Gud dörrar och så händer det. Det andra som jag har tänkt på i den här texten, det är hovmannen. Vilken kille, en gudssökare. Han är hovenuck, det vill säga sexuellt kastrerad man som tillhör hovet hos drottningen Kandake, som inte är ett egen namn utan som är en titel, ungefär som farao, fast en nubisk drottning. Och de kallades för Kandake. Och han har ansvar för skattkammaren. Det här är en mäktig herre, hörni. Hade du och jag mött honom hade vi fallit ner i gruset och förblivit kvar där. Och den här killen, han är en gudssökare. Han vill så väldigt gärna ha med Gud att göra. Så det han gör är att han åker till en högtid i Jerusalem för att tillbe Gud. Och då ska ni veta det, kära vänner, att var du enuck, om du sitter här och är enuck, så kunde du inte bli en del av Guds folk fullt ut. Det står i Mose lag. Var du kastrerad kunde du aldrig tillhöra Guds folk fullt ut. Och så kommer Filippos med ett helt annat budskap som säger att Gud har sett dig, han känner dig, han vet vem du är och du kan bli en del av hans folk. Så det här var ett glädjens budskap för hovmannen. Och Filippos tar till orda, han säger det som behöver sägas utifrån texten. Han vägleder den här hovmannen. Filippos är redo att tala när hovmannen frågar. Och det är till och med så att Filippos börjar fråga. Förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna göra det när ingen vägleder mig? Men här går ju du, så du kan väl visa mig vägen. Det är vad hovmannen säger. Och så tänker jag nästa sekund. Hur många av mina vänner står inte och säger likadant med sitt liv? De ställer inte frågan kanske direkt till mig alltid på det sättet. Men deras liv ropar efter. Hur ska jag fatta vart jag ska gå någonstans när ingen vägleder mig? Tänk om Gud fick lägga ner den liksom förståelsen, kärleken, passionen i oss. Så att vi ser och förstår att våra vänner bara längtar efter att någon tar dem i handen och säger nu går vi tillsammans, kom igen. Eller vi sätter oss i droskan ihop, du och jag, och så kör vi framåt på vägen och så ser vi vart vi kommer. Eller, vem vägleder dig? Vem fattar dig vid handen? Vem säger du till? Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att ta nya steg med Gud. Hjälp mig att fatta mer av vad det är att vara en Jesu lärjunge. Vem säger du det till? Finns det någon i ditt liv du säger det till? Säger du det till den du lever ihop med? Säger du det till din familj? Säger du det till dina vänner i församlingen? Vem säger du det till? Om svaret på frågan blir för dig och mig att vi nästan aldrig säger det till någon, så behöver vi börja säga det till varandra. Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att se. Hjälp mig att förstå vad livet med Jesus handlar om. Paulus säger i Romarbrevet 15, lyssna. Mina bröder och systrar, underförstått, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Vet du, varenda en som sitter här inne i princip, utan att jag har täckning för det jag säger till 100%, kan vägleda någon annan. Därför att troligtvis har du suttit på massor med gudstjänster under ditt liv. Troligtvis har du läst Bibeln fram och tillbaka 5 gånger minst och kan det mesta utan till, eller hur? Ni kan det här. Ni vet att om vi går tillsammans med Gud så gör Gud fantastiska saker. Tänk om du och jag fick vara med och vägleda någon. Vara gå tillsammans med någon och öppna små dörrar, små gluggar, små fönster mot evigheten. Där Guds ande får komma in och visa vägen. Det kan du göra. Du vet så pass mycket så att du kan gå Guds ärenden. Det behövs ingen pastor för det bara. Utan du kan det. Därför att Guds ande arbetar med dig och i ditt liv. Så tänk så. Att Gud vill använda dig, kommer att använda dig. Han använder dig redan idag. Du ser det inte alltid. Men ibland märker du det. Och då tackar du Gud. Därför att då tänds det liksom en liten extra låga i dig. När du ser att han använder dig. Och han vill göra det om och om igen. Och vi kan vägleda varandra. Det är ju i gemenskapen, det är ju det vi gör nu skulle jag vilja säga. Fast jag talar till er. Men förhoppningsvis så vägleder vi varandra i den kristna gemenskapen. Det är tanken. Helige Ande är given till oss för att vi ska vägleda varandra. Inte bara för att ni ska lyssna på predikan. Utan för att bruka de gåvor som är nedlagda i ditt liv. Du är kallad att vara en som är med och vägleder andra i församlingen och gemenskapen. Och Gud vill använda dig så. Han vill använda dina gåvor. Han vill bruka det du har i ditt liv. Det som han redan har lagt ner där. Och det är därför den här hovmannen inte tvekar. Han förstår att Filippos är utrustad. Sänd av Gud. Så han säger, tjena grabben, du får vägleda mig. Hoppa upp här. Han bryr sig inte om hur ska Filippos få sig tillbaka. Ja, det har han ingen aning om. Det bryr han sig inte om. Bara han får vägledning. Filippos hoppar upp, sitter med honom, inte vet jag. 1 kilometer, 2, 5, 8, 10 kanske. Kanske några mil. Sitter de och studerar Guds ord, vägen till frälsning. Och så tänker jag, så ofta jag vill ha den här fulla teckningen. Jag ber till Gud att han ska ge mig kartan när han säger du har ju fått en kompass. Det är Gud som är kartläsaren. Jag får en kompass. Den helige ande i dig och mig, det är kompassen som pekar i riktningen och säger gå. Ja, men det är ju en stolpe där, den tar jag hand om. Gå. Och så går vi. Jag tänker å andra sidan så här. Det är som om jag är ute och kör rally. Och vad gör en rally? Jag kan nästan ingenting om rally. Men lite kan jag. Det sitter en och kör har jag för mig. Och bredvid honom sitter det någon som håller i en karta. Vad gör kartläsaren? Han rabblar inte bara någonting. Jag tror att du snart är dags att ta en högersväng här. Utan det är liksom. Om 250 meter kommer en högerkurva 90 grader. Jag menar, det är bara att göra det. Tar han inte 90 grader, han som kör, då är det kört. Då sitter han i ett träd sen och funderar på om göken gol i maj eller vad som hände. Alltså Gud är kartläsaren. Du och jag får köra bilen. Men vem vet hur vi ska svänga? Jo, det vet kartläsaren och det är Gud. Han ger oss en sväng åt gången. När vi närmar oss kurvan som ser livsfarlig ut och säger han, nu är det 87 grader vänster. Och så tar jag 87 grader vänster. Sen kommer en ny kurva. Och den går åt höger. Och den är 23 grader. Ja, men ni förstår ju poängen. Vi får aldrig hela kartan. Utan Gud förser oss med en kompass som säger gå i den riktningen. Jag ska ta dig genom träsket, jag ska ta dig upp på berget och jag ska ta dig genom dalen. Jag ska ta dig genom alla de fälterna. Bara du går i den riktningen som jag pekar. Så Gud har kartan. Du och jag får kompassen. Hur ofta ber vi inte om att vi ska få se hela kartbilden? Och Gud säger, du har kompassen, gå. Gå. Så ska jag visa. För tro är att gå i kompassens riktning. Det är att låta Gud vara kartläsaren. Tror jag. Jag tycker mig se det i Bibeln när vi läser om alla dessa gestalter. Gud visar eftersom hur han leder. Han ger aldrig hela kartbilden. Och det är hans pedagogik. Han vet hur vi funkar. För då tror vi plötsligt att vad duktig jag är. Jag kan ju orientering. Fantastiskt. Jag tog ut riktningen här, vet du, och så sen visste jag precis hur jag skulle ta mig fram. Det är fantastiskt. Nej, Gud vet hur vi funkar. Då blir vi stolta. Så därför så säger han oss bara en kompass. Och säger han, gå nu. Så kommer vi till ett träsk och säger vi, Gud, jag vet inte vad jag ska komma igenom. Det är lugnt, det fixar jag. Och så går vi igenom. Djungler, träsk eller vad det nu än är. Och så tar vi oss över på andra sidan. Därför att Gud går med oss. Så gör Gud. Och det är det jobbiga för oss, att det är hans pedagogik med oss. Så jag tänkte så här när jag förberedde predikan. I tro så gör vi mer än vad vi tror. Eller hur? I tron så agerar vi mer än vad vi tror. Vi klarar mer än vad vi tror när vi tror. Alltså då menar jag att när Gud får vara Gud i våra liv så gör vi mer än vad vi egentligen tror att vi klarar av. Och det är det som är Guds fantastiska sätt att leda oss. Det är därför det blir liksom han som får äran. För jag hade ju inte tro för det, men han hade det. Och så går jag i förtröstan på honom. Och det här krävs, verkar det som, ett helt liv för oss ofta att inse. Det är därför vi leds steg för steg. Det är därför det blir jobbiga perioder ibland när vi tycker att Gud bara är tyst. Eller när vi tycker att vi själva inte förmår någonting. Och det kanske är precis dit Gud vill ha oss. Nej, just det. Du förmår ingenting utan mig. Men att komma dit är väldigt jobbigt. Och kanske är du där just nu. Kanske finns du på någon plats i ditt liv, på din resa, där du bara tycker att det mesta är jobbigt egentligen. Det mesta är kaosbetingat. Och du vet inte alls vad nästa steg kommer innebära. Och då tror jag Gud säger det till dig bara. Jag har kartan. Jag vet. Jag ska leda dig. Gå i den riktning som jag leder dig. Och så ska du få se att jag håller dig i mina händer. Jag tror att Gud leder så. Till sist, vad är det som händer och vad är det som är spännande också i den här berättelsen? Ja, det är ju att en ängel talar till Filippos. Herrens ande talar till Filippos. Och Herrens ande rycker bort Filippos och ställer ner honom i Ashdod. Alltså det här är ju märkligt. Det är någonting totalt naturligt i berättelsen när vi läser den. En konversation mellan en hovman och Filippos. Det är liksom en resa som pågår. En pilgrimsvandring som håller på att liksom övergå till en andlig resa. Men det är också någonting helt övernaturligt som sker. Gud visar vem han är. Gud leder. En ängel, den helige ande och Filippos lyssnar. Och jag tänker så här. När Gud är och färde så leder han på alla möjliga sätt. Och det är bara du och jag som egentligen begränsar honom. Så vill Gud tala genom en dröm som han gjorde till Märta, kanske gjort till dig. Vill han tala genom en ängel så gör han det. Vill han tala genom sin helige ande direkt till dig i din tanke, i ditt hjärta så gör han det. Vill han tala genom sitt ord så gör han det. Gud leder alltid. Vill vi lyssna? Vill jag finnas där och höra vad han säger? Om vi är Jesu lärjungar så leder Gud oss. Vi hör det inte alltid konkret, men han leder oss om vi är där och lyssnar och lyder. Och är du en hovman, med det sagt inte att du är kastrerad, utan om du är en hovman, det vill säga en som söker efter Gud. Om du är en som söker dig fram genom livet och funderar, Gud, var någonstans finns du egentligen? Vad vill du med mitt liv? Så är övertygad om att Gud säger till dig också att jag vet vägen. Kom till mig. Jesus själv sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är han som är vägen. Sen finns det fullt av kristna syskon i den här gemenskapen och i andra kristna gemenskaper i den här stan och ute i vårt land. Där människor kan vägleda dig på trons väg tillsammans med Jesus. Så våga knacka din vän, din kompis, din granne på axeln och säg, snälla, hjälp mig att fatta lite till av vad det här med kristen tro handlar om. Så kommer han eller hon med glädje att hjälpa dig, tror jag. Så livet med Gud är övernaturligt naturligt. Det blir naturligt att ta emot övernaturlig ledning. Därför att Guds ande är där. Det är det som är så spännande med att vara kristen. Att ena stunden så handlar det om att ge den där kramen. Som förändrar en människas sinnesstämning. Från totalt mörker till ljus. Och nästa sekund så har du fått en andens ingivelse. Att säga någonting som du vet att det här kan bara Gud göra. Och så gör du det. Och Gud är där med sin ande. Att våga tro Gud om det som du och jag inte tror på. Om du förstår vad jag menar. Tro Gud om det som han kan. Du behöver inte tro att du måste kunna. För han kan, och han vet, och han vill. Och det hände ju några under i den här storyn till sist då. Alltså hovmannen, han döps. Han fylls av helig ande. Ett fantastiskt under. Det sker någonting i hovmannen. Det yttre tecknet är tecknet bara på någonting som sker i det inre för den här hovmannen. Och han blir uppfylld av glädje, står det. Jag tänker att det är ju bara en omskrivning för att han är uppfylld av helig ande, för glädjen är andens frukt. Så han är uppfylld av ett nytt liv av Gud och fortsätter vägen fram med glädje. Det andra undret som sker, det är ju att Filippos rycks upp och sätts ner på en annan plats. Och bara där tänker jag, wow, vilket mirakel, vad häftigt. Gud, kan du också teleportera mig till en annan plats? Så slipper jag ju gå eller ta bilen. Då kan du bara förflytta mig dit jag behöver. Men det är inte det största undret. Vet ni varför jag tror att Gud flyttade på Filippos så snabbt? Det står efteråt där. Det står att han gick från stad till stad och förkunnade evangeliet om Jesus. Det är det största undret. Inte att anden kunde flytta på Filippos. Det kan han göra med dig och mig också, om han behöver. Men att evangeliet förkunnas om Jesus ut till en värld som söker och längtar, det är ett under. Och något vi ska be om. Så vem vägleder oss? Ja, jag tror att vi kan vägleda varandra liksom Filippos vägledde hovmannen. Men jag tror också att den helige ande vägleder oss alltid. Och jag tror att Jesus vägleder oss när vi söker honom. Så öppna dig för Gud idag, i nattvarden nu, alldeles strax. Sök dig närmare Gud. Sök hans helige ande. Be om andens uppfyllelse i ditt liv. Och låt Gud få vara den livsguiden för dig. Sätta sig bredvid dig, leda dig. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du går med oss. Tack för den här berättelsen om Filippos och hovmannen. Herre, du ser de fantastiska under som sker i den här berättelsen med änglabesök och uppryckande och nedsättande och dop och allt vad som sker här. Men Herre, du säger till oss att vi kan få se samma saker i våra liv, i vår tid. Du vägleder oss idag också. Till vem skulle vi gå, Herre, om det inte vore till dig? Vem ska vägleda oss genom den här tillvaron om inte du? Kom helige ande, led oss nu resten av den här gudstjänsten. Amen.